Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Skönt att komma ut och bara lukta gräset, så det är fotboll för mig.
Nu är jag här och jag är väldigt glad att kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
Om att skapa tro, om att tro på det vi gör, jobba vidare. Och vi ska bara ut där och ska vi leverera. Och det ska vi göra. Basta.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 243. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Max Wiman och Kent Leon Jönsson. Hejsan på er.
Hejsan, hejsan.
Goddag, goddag.
Det blev kort mellan avsnitten här, men så kan det vara ibland. Det är sällan något negativt. Vi kan innebär om inte annat att vi kan korta ner tiden lite. Det är nu måndag förmiddag. Vi ska diskutera Malmö FFs allsvenska premiär mot Hammarby och blicka lite framåt mot matchen i nästa omgång, det vill säga bortamatchen mot Häcken. Men vi börjar då med det som hände på stadion i lördags, det vill säga Malmö FFs 3-2-seger mot Hammarby. Där jag helt enkelt har bett er att ta upp lite punkter som ni tycker är värda att prata om. Väldigt fritt innehåll i dagens program. Men om Kent får ordet först. Vad tycker du, vad vill du först och främst ta upp från den här matchen?
Nej, men jag vill väl säga som så att det var ganska mycket som så rätt så stabilt och rätt spetsigt ut med ur en MFF-synvinkel. Men samtidigt är det väl också det att försvarsspelet lämnar väl en del att övrigt att önska ibland. Men man spelar med hög risk med backlinjen högt upp och sånt. Och i första målet var det väl Brorsson som missade en kamikaze-brytning på mittplan och så blev det en kontring och sen blev det mål. Och sen var det väl Bonke, om jag inte missminner mig, som drog på en, ja, det kanske var lite halvbillig frispark och det blev mål på den. Så att det är de här små detaljerna som tror jag kommer bli rätt viktiga, framförallt när man ska ut i Europa sen. Det borde jag inte spela så, men då, annars sedan kanske de inte spelar med så hög backlinje i alla fall om de närmar sig gruppspel. Men sen tyckte jag framåt så Kjolak ser ju ut som en väldigt välutbildad anfallare som kan rätt mycket. Så jag tror nästan att tillför en dimension ytterligare, även om man ska inte förringa Isak Kiese Thelins insats förra året. Han gör faktiskt 14 mål och det är, om man, jämför, man kan inte jämföra med Marcus Rosenberg på det sättet. Möjligtvis i allsvenskan, men Rosenberg har ju bara en säsong som är bättre i MFF-tröjan. Där han gjorde 15. Så 14 mål av Kiese Thelin förra säsongen var ju väldigt bra. Man kan väl gå in på mycket i MFF-spel, hur mycket Toivonen, hur de gick lära sig efter Toivonen gick ut, tyckte jag. Jag tyckte också att AC kanske inte, han var bra men inte så med allsvenska mått mätt snott på fantastiskt som man kan vara ibland. Sen gillar jag Bonkes insats rätt mycket också. Jag tycker han är överraskande bra när han kommer in. Och sen tycker jag man kan plussa lite för Nanasins inhopp. Jag tycker han ser spännande ut. Och jag tycker att Nalic måste spela snabbare. Det är precis som han vill varje gång för bollen. Måste han bevisa något för någon. Men jag tror att han har tjänat mycket på att spela mer enkelt. Titta mer på Toivonen. Se hur han spelar. Där det är Jona liksom, i tanke och handling.
Ja, men Max, då är vi ju klara.
Ja, det kändes som att vi var tillbaka på en gång. Jag vet inte vad punkterna blev av. Men...
Nej, men jag var igenom allt. Jag tror det var...
vi, nej, men det känns jätteskönt. Nej, men ja. om vi börjar längst upp i banan, Max, med Kjolak, så Tycker du kanske lite mer Kent att du får mer Rosenberg-vibbar?
Ja, jag tyckte man fick rätt mycket Rosenberg-vibbar faktiskt på hans kroppsspråk, hans sätt att löpa, hans självklara sätt att ta avslutningar. Det fanns någonting ganska snabbt där som jag tycker var exakt vad Malmö FF behöver. Vi har ju sett honom i ett par cupmatcher innan och det är liksom lite svårt och bedöma innan man har kommit lite längre framåt, inte minst eftersom MFF har spelat så dåligt i cupmatcherna. Det tycker jag man måste komma ihåg, oavsett vad man tycker internt i MFF, att vi inte ska ta för stor hänsyn till försäsongsmatcherna, så blir det svårt att bedöma en enskild spelare när inte spelet fungerar naturligtvis. Men jag tycker att Colaks insatser, han tar avslut i bra lägen. Han har ett par riktigt tunga avslut. Ett som målvakten gör en fantastisk räddning på. Ett som det blir retur och mål på. Så att det är en lite annan spelartyp än Isak Kiese Thelin naturligtvis. Och vi ska inte glömma all den nytta han gjorde i fjol. Men på något sätt utgår jag snarare från det läget att vi visste att han inte var kvar. När MFF började säsongen utan honom så såg det ärligt talat ganska skraltet ut framåt. Nu har man fått en ny dimension och jag tror att målen kommer att komma mycket snart för honom.
Jag tänkte ställa en fråga till dig Kent. Om man då fortsätter den här jämförelsen med Kiese Thelin, vad får man och vad får man inte med Colak?
Jag tror man får mycket mer komplett spelare, mer komplett anfallare som kan mer. Han kan springa i djupledare, han kan ta med bollen felvänd, lite bättre passningsspelare. Sen vet man, sen som rent taget tror jag kanske Kiese Thelin är bättre än Dahl, lite bättre huvudspelare. Men jag tror man får mycket större variation i anfallsspelet med Colak. Men det menar en match gör ingen fotbollssommar om man säger så. Men det var mycket som såg lovande ut tyckte jag i hans agerande. Och väldigt integrerad i uppbyggnadsfasen.
Jag tror också att det kommer handla om attityd. Alltså det är väl lite där man ser Rosenberg vibbar också lite grann. Inte så att han var aggressiv eller sådär. Liksom, så han dominerade väldigt mycket på det sättet. Men han jobbade hårt bakåt vid flera tillfällen. Han slet för laget tyckte jag. Och där har han väl ett bredare register än Thelin kanske. Som kanske mer var liksom att komma ner på hörnorna och nicka bort bollen spelare.
Sen avbröt jag dig innan Kent. Var du var på väg att säga något? Eller det fick du sagt här nu kanske?
Jag tror jag sagt mina frågor. Men jag kommer inte riktigt ihåg vad jag var inne på. Jag har sagt om en lös tråd någonstans.
Men vad tror ni om liksom MFFs process där? Hur långt har man kommit i? Jag menar, Colak har inte varit här så mycket mer än, vad är det, en månad? Hur mycket hinner man jobba in på den tiden?
Jag tror att en spelare som jag var inne på tidigare är välutbildad, spelat i tysk ungdomsfotboll, spelat rätt mycket i Schweiz, spelat någon match för i Bundesliga. Han har ett brett register. Jag tror han kommer snabbt in i ganska många lag, i ganska många ligor. Jag tror jag är en stor fördel i det avseendet. Och så tror jag att han är rätt utåtriktad och social och så. Och det är också en fördel.
Ja, det är också precis det sista Kent sa här, för att Jundal Thomasson var inne på det efteråt, att han tog en viktig roll både på planen och i omklädningsrummet. Och han har också varit med och skojat vid någon inspelning med MFF-TV där han agerade intervjuare till Petran. Jag tappar alltid namnet på honom.
Birmancevic.
Ja, precis. Och liksom, det är också ett sätt att ta lite plats och markera att man är en del av laget snabbt, så att säga. Så att, man ska inte dra för höga växlar på en match, men det finns vibbar i det här som jag tyckte var väldigt spännande. Och som det fanns överhuvudtaget i MFFs offensiva spel som jag inte har sett tidigare i år. Och jag tror att han var en mycket viktig del i det.
Nej, det kändes verkligen som de växlade upp. Sen vet man inte, det är ju massa faktorer som påverkar hur man förstod att de i Hammarby-läget ville ju anföra det här med corona och sånt. Men de har ju trots allt spelat två matcher efter det här corona-utbrottet. Så att det här var ju tredje matchen. De har spelat två, en har slagit Djurgården i cupen och så. Så att, nej men det fanns mycket. Jag tror Thomasson är ganska nöjd med den matchen trots allt.
Ja, alltså man får ju säga...
Ja, förlåt.
Ja, ja nej, man får ju säga, även om MFF avgjorde i sista ordinarie minuten, så alltså när man tittar tillbaka på matchen och man ser highlights från matchen, så får man ju ändå säga att det var ett smickrande resultat för Hammarby.
Absolut.
De hade ju inte så mycket mer än sina mål, om man ska vara ärlig.
Nej, och så en Rex stolpträff där insidan. Ja, men det är kanske 1-2 centimeter för att den gör stolp in. Mm. Och det är klart att MFF kan ju råka illa ut där med Marco Johanssons vad ska man säga, bredsidigt
alltså vågade uppspel.
Ja, exakt. Och där, jag tror det är Selmani som är fram och bryter nästan. Mm. Eller bryter helt kanske. Så nej, där,
där är vi tillbaka till där Kent Burrell med sin punkt så att säga. För det, jag håller ju med att det var ju inte bara Brorsson som chanstacklade vid det första målet, utan Jo Inge Berget slog en riktigt dålig passning som startade den kontringen. Och dessförinnan då hade Marco Johansson haft sin utflykt. Självklart så är det alltid, för jag tycker vi ska berömma Malmö FF väldigt mycket den här gången, men försvarsmässigt finns det fortfarande saker att man måste liksom få ihop det här. Man kan inte lämna ett handikapp på två mål mot alla lag. För det är ju faktiskt så att man mer eller mindre skänker bort båda målen.
Nej, men sen är det också det att det är en jäkla balansgång mellan just att du vill utnyttja stå högt med den ytterbackar, en mittback som är nästan högt hela tiden, fyller på i anfallet. Och det är nog inte helt lätt att vara försvarsspelare i MFF heller. Men det funkar ju. Allsvenskan kanske att spela så här. Men det gäller ju också att man, när det krisar till så att man släpper till två bakar, så gäller det att kunna producera framåt. Men det var väl lite styrkan förra året att de kunde göra det ändå. På något sätt. Hitta målen.
Ja, jag tror alltså spelar man det spelet som MFF gör, så man kan inte räkna med att hålla nollan i särskilt många matcher.
Nej.
Alltså man måste göra två, eller kanske i en del fall tre mål som det lördas.
Där tangerar vi en punkt som jag tänkte ta upp. Jag vet inte om man bara kan glida över, för Kent har nämnt honom redan. Jag tror att MFFs seger på sitt sätt säkrades, det låter dumt, när Erdal Rakip kände sig krasslig och bonk in och sen fick kliva in. För jag tycker att balansen i laget blir otroligt mycket bättre med den typen av spelare. Rakip är ju en helt annan spelartyp.
Ja.
Och jag tror att de behöver den här spelaren framför backlinjen som sorterar och stoppar och i vanlig ordning tar ett kort efter inga minuter alls.
Det är nästan. Ju bra om man undviker varningar
i sjunde minuten
utanför offensivt straffområde.
Ja, jag är helt och hållet Max där också, att mellan de behöver, det blir mycket bättre balans. Ja, Levicki kanske det bästa alternativet där, men jag tror till och med att det hade blivit bättre balans. Balans med Vagic.
Yeah.
Om inte Bonka hade kunnat spela.
Nej, jag trodde faktiskt Vagic skulle få chansen där. Men det, sen är det ju Bonka är ju han är ju en gåta i sig själv. För att han har ju inte, gjorde inte mycket väsens av sig i höstas. Han har varit skadad nu mycket och det har inte känts som han har varit aktuell nästan alls. Och jag tycker att han gör en riktigt bra match den här gången faktiskt.
Ja, det är absolut. En av oss överraskande bra skulle jag säga. Men han hade väl låtit som en virus som förra hösten. Och,
ja, men han har ju varit så hela tiden, har ju varit i Malmö ganska länge nu.
Ja, framförallt hans passningsspel mycket bättre tyckte jag än det brukar vara. Koncentrationen brukar tappas.
Han brukar skicka upp bollar på läktaren, men mycket bättre passningsspel. Bortsett från varningen, mycket mer disciplinerad.
Ja. Jag har ju, känner mig lite tjatig när jag säger detta, men det är ju det är ju liksom mot motståndare av den här typen, motståndare som ändå är lite intresserade av att spela fotboll, det är ju där Bonke Innocent tillför någonting i MFF. Det har ju hänt under tidigare tränare att han i princip fick sina chanser i hemmamatcher där MFF hade 80% bollinnehav. Det är inte där han gör nytta liksom.
Nej, jag byter honom med. Man måste, det är hans destruktiva förmåga som är hans bästa förmåga trots allt.
Jag håller också helt med. Det handlar om att balansera laget på rätt sätt mot rätt motstånd, så att säga. Och, i vissa matcher där MFF hade haft det oerhört mycket bollinnehav tidigare, så har man ju spelat med både typ Lewicki och Bonka, alltså två väldigt sittande mittfältare. Och jag tror att MFF för att ta nästa steg måste anpassa sitt spel, alltså egentligen inte efter motståndaren, men efter motståndarens sätt att spela på ett tydligare sätt kanske än vad man har gjort. Även i allsvensk.
Om vi stannar kvar i offensiven, för jag tycker det finns ju all anledning att återkomma till defensiven, men det kan vi göra lite senare. Kent, du nämnde i början här Toivonens påverkan på matchen, eller kanske framförallt Toivonens påverkan av Toivonens frånvaro när han gick ut. Vad var det som hände där när den här liksom sviten av smällen i ansiktet som han fick i första halvlek tvingade honom att gå ut i början av andra?
Nej, men det jag tror också, just det här att mycket av det här snabba spelet försvinner. Han spelar på ett tillslag, har blicken uppe hela tiden. Han skannar av ytorna på något sätt och han hittar vinklarna med passningar och så. Det, som jag tycker han är med allsvenska mått med väldigt, väldigt duktig på. Och han ser mycket mer alert ut, tyckte jag. Nalic gillar jag till viss del som spelar, men han gör lite för mycket ibland, tyvärr, för MFFs del och hans egen del. Om man ska ta det här och bli den, om man kallar Toivonen för någon slags nummer 10, så tror jag att Nalic måste ta ett steg till. Måste spela mycket snabbare och mer distinkt.
Än en gång så är vi väldigt överens, Kent, jag måste säga. För man kan väl säga att speluppfattning är det som skiljer dem åt. Toivonen ser spelet på ett annat sätt än vad Nalic gör. Nalic gör det ibland och han har det i sig, men han överarbetar. Och det gjorde inte Toivonen alls mot Hammarby. Det var mycket kvicka beslut där.
Mm. Sen tycker jag, om vi nu tittar fram, Nanasi tycker jag känns som nästan som man skulle kunna spela i rätt många positioner, offensiva positioner förutom centerpositionen. Jag tycker han väldigt bra balans, fin tyngdpunkt, läser spelet jättebra, väldigt bra på små ytor. Så jag tror han kan bli rätt värdefull för dem.
Han är ju något av vårens utropstecken, men jag tror också det är smart att matcha honom. Nu blev det väldigt få minuter denna gången på grund av matchens läge, men ja, som en spelare att faktiskt börja byta in, för att han kan verkligen göra skillnad som inhoppare. Att börja.
Ja, absolut. Det måste vara en extra styrka. Har honom så är det en bonus att ha en sån spelare på bänken. Nu har de ju i sig en del skador och sånt, så de har ju lite mer offensiva spelare att tillgå om alla är friska. Men nej, jag tror han är spännande typ.
Ja, men det är en intressant mix som de har fått på de offensiva positionerna då med Nanasi och Birmančević som är spelare som utmanar och har kompetens liksom en mot en på ett helt annat sätt. Och så har man ju då Berget och Rex som är oerhört pålitliga med väldigt hög lägstanivå och väldigt hög arbetskapacitet. Ja. Berget, och så sa dessutom då.
Berget började ju lite risigt tyckte jag mot Hammarby, men blev bättre och bättre ju längre matchen led. Och
jag såg ut som han ville byta ett tag där i andra halvlek.
Ja, det var inte riktigt. Men någonstans, jag är lite lyrisk över offensiven. Det blev tre mål, men jag tycker det skapades mycket och jag tycker att det var, alltså, på något sätt klickade det där framme. Rex är en viktig spelare, för han är oerhört klok och pålitlig när han är bra. Och Berget slet och slet och slet och kom in i det efterhand. Så att jag tyckte det var många bitar som föll på plats. Om vi nu har varit gnälliga så under våren här så var det mycket som lyfte sig på den sista tredjedelen av planen. Det hände mycket, mycket mer än vad det har gjort tidigare.
Jag tror Berget är viktigt för balansen. Han är inte mycket till poängspelare om man jämför med Rex. Men just för balansen med hans slit och hans gör många löpmeter. Därför är han ju en av de som i alla fall när man ska försvara en ledning eller väldigt jämnt att JDT drar sig för att byta ut. För han är viktig, lite som man nu får långsökt jämförelse, lite som Claes Ingesson kanske i VM-laget 94. Att han balanserar upp i ett mittfält.
Ja, unga lyssnare får googla. Men jag håller med, Kent. Samtidigt så finns det ju då liksom det finns ju mer att ta av i offensiven som vi också har berört som hastigast här, så var ju inte detta Anders Christiansens mest lysande match.
Nej.
Han var ju snarare, framförallt i andra halvlek, ganska osynlig för att vara Anders Christiansen.
Absolut.
Men jag tycker ändå det var ett steg framåt jämfört med tidigare vad vi har sett under våren här. Och, jag tror att han kommer att steppa upp ännu mer faktiskt. Han tog ju mycket ansvar den här gången. Det var ju inga dumheter. Jag tycker det fanns en hel del situationer där man skulle kunna ifrågasätta domare Al-Hakim faktiskt. Men Christiansen höll sig lugn. Mm. Och han tog ansvar för straffen. Han berättade ju efteråt att det var han som bestämde vem som ska slå straffarna.
Ja.
Och det sa han med sån tydlighet så att jag tror på honom.
Precis, och där är ändå Scholak en erkänt bra straffskjut som har redan satt in bara i MFF-tröjan. Mm. Och sen var det sen med lite flyt så hade väl Hammarby med vakten kunnat knipa den.
Ja, den var inte lysande, men jag tror också så här, för jag tänkte direkt att Scholak skulle slå den, men det kanske var ett smart drag av Christiansen att ta den för att inte sätta onödig press, även om nu Scholak har satt en straff i kuppen så är det inte samma sak, och skulle han ha missat här nu så visste Christiansen vad som väntade.
Absolut, och andra sidan så är ju sådana här beslut, det framstår som geniartade om man sätter den, men missar man så är man ju en syndabock direkt ju, naturligtvis. Det är straffarnas natur på något sätt.
Så är det ju. Har ni mer att tillägga här om det offensiva spelet, eller ska vi flytta lite längre bak i banan?
Ja, kan vi göra.
Det gör vi. Och det kändes ju, det var ju lite lustigt tyckte jag efter matchen, för att Hammarby i tv-sändningen, både Astrid Selmani och Stefan Billborn var ju mycket mer tillfreds med hur Hammarby genomförde andra halvlek. Och sett på det stora hela så hade de ju mer boll och så. Och kanske liksom lite mer kontroll på MFF, samtidigt så skapar de ju ingenting i andra halvlek.
Nej, jag tycker sånt som Frans Bror som spelade upp sig i andra halvlek och gav lite bättre stadgar än vad han gjorde i första. Jag tycker MFF hade bra kontroll då faktiskt, och man släpper ju inte in några mål då.
Nej, det känns ju som att det känns ju lite grann som att man är bättre rustad då. Alltså försvarsspelet klickar mycket bättre när man liksom hinner. När man hinner ta sina positioner och utgå från dem.
Och sen en liten parentes, så Stefan Billborns uttalande om att vi inte är vana att spela på gräs. Det känns ju...
Det är TV, borde de säga. Det är ingen ursäkt.
Han sa det flera gånger, för han sa det både i TV och han sa det på presskonferensen inne i pressrummet efteråt. Jag vet inte, jag tycker en tränare får inte lov att säga något sånt.
Alltså,
nu får han säga vad han vill, men det är ett hån mot fotbollen.
Ja, det är ett hån. Alltså, hur allsken ska kunna utvecklas som fotbollsserie också. Man sett att, trots att det är en grässport, det är inte något annat.
Och nu spelar Hammarby dessutom på det som jag tycker är det värsta konstgräset av alla, om man nu ska försöka betygsätta dem. För den...
Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Tele2 Arena är bara jättemärklig och har orsakat mycket skador genom åren dessutom, så att... Jag förstår inte. Jag förstår inte hur man överhuvudtaget kan drista sig till att säga något sånt. Det...
Nej, och med i och för sig. Men jag såg... Ja, vi kommer in på helgen sen så vi kan ta det sen. Men, ja. Fortsätt.
Jag vet inte om ni såg någonting från, jag måste bara göra en avstickare, från Norrköping Sirius på söndagen.
Nej,
det var ju en, det såg ut som en halvskottad bandyplan som de spelade på.
Alltså ja, det var, en fallande domare Wolf, han halkade ju och ramlade.
Det är liksom en plastplan som det kommer snö på. Den, alltså där, det tör ju inte lika fort som det på gräs. Det liksom lägger sig ovanpå på ett helt annat sätt. Nej, det var inte kul.
Alltså. Nej, men det är ju tröttsamt, och det är ju i linje med vad vi har pratat många gånger med Norrköping i södra Sverige. Där du har spelat fotboll på gräs i 100 år. Varför ska du springa runt på en plastplan? Det finns liksom ingen logik i det här.
Nej, där borde fotbollförbundet både in och bestämma. Inom 3 år så måste alla söder om Gävle ha
hybridplan.
Det är bra.
Ja.
Vi går vidare. Vad gäller Hammarbys första mål så tycker jag att det finns, liksom, finns rätt så mycket att diskutera där. Det började då, som ni sa, med Bergets felpassning och Brorssons vågade tacklingsförsök en bit ovanför mittlinjen. Men sen hela sekvensen efter det är ju liksom en serie av misstag där MFF aldrig kommer in i situationen.
Nej, det känns som att de gör räknefel. Liksom. Det är väldigt oorganiserat vem som ska ta vem för själva spelet. Det är effektivt och bra av Hammarby, men det är inte något direkt oväntat.
Men de får ju så gott om tid på sig, så de kan ju se sig för vad de vill göra helt enkelt.
Jo, men även när bollen spelas in mot Ludvigsson är det väl som nickar in den. Och då är det ju, det känns som han har 3 MFF runt om sig. I och för sig då Bror som är andan i halsen har sprungit i max i 60 meter. Men de andra, ja, det ser lite förvirrat ut tycker jag.
Ja, både Ahmed Hodzic och Brorsson tittar ju på boll och har Ludvigsson bakom sig.
Ja.
Och där är också lite grann, själva avslutet är det inte mycket för Marco Johansson att göra på. Men liksom, jag tycker att kanske försvarsarbetet innan, om det nu är så att mittbackarna uppenbarligen inte ser att det finns spelare att markera mitt framför mål, så måste målvakten hjälpa till också och berätta det för dem. Men det är ganska, tycker man ser ganska tydligt på Marco Johansson också, att han tittar också bara på boll och Khalili. Ser inte riktigt vad som händer liksom.
Nej.
På andra sidan.
Nej, det är väl klart att Khalili, om någon hade sagt att han skulle skjuta det läget, så är det ingen som är negativ med det ur Hammarbys perspektiv. Det kan man ju såklart göra. Ja.
Men, nej, det är mer det där att är där, liksom, där är ju då alltså Erik Larsson är ju längst ut närmast Khalili. Det är ju hans uppgift i det läget. Men sen har vi ju då 2 mittbackar plus 1 målvakt plus 1 vänsterback. Någon måste ju se att det finns spelare framför mål och markera.
Absolut.
Och kommunicera med de andra.
Precis.
Så det är ju ingen som gör.
Nej, och det är väl Ahmed Hodzic som är närmast Erik Larsson ändå så.
Jo.
Ja, och lämnar liksom den ytan bakom på något sätt.
Nej, men det här är ju liksom det vi pratar om nu, det känns inte som en tillfällighet heller, för jag tycker att det var så här den här typen av mål släppte MFF till en del i fjol också. Och där fanns någon mer situation. Vi har Marco Johansson och han sparkar bollen rakt ut. Vi hade Erik Larsson som gav bort en boll också i första halvlek. Så det blev en liknande kontring och Arnel blev väldigt arg på honom. Mm. Så att på något sätt i allt positivt så måste MFF städa bort mer av de här misstagen.
Absolut, så är det ju på något sätt. Och Erik Larsson kanske inte gjorde väl inte sin bästa match för MFF-tröjan. Det måste man vilja tillstå.
Sen Hammarbys kvitteringsmål då, så kändes det ju att, alltså släppa in, även om det var en bra frispark, släppa in ett mål på så många minuters övertid för paus, känns ju kanske som att man skulle kunna stänga till det och gå till vila med ledning.
Absolut, det tycker jag också. Man kan väl kanske säga att frisparken var lite halvbillig, men man ska ju inte sätta sig, riskera liksom den här frisparken precis utanför straffområdeslinjen på något sätt. Sen är det väldigt bra frispark. Men ja, det gäller ju det här att täta till. Det är som man brukar säga, första 10 och sen runt pausvilan och avslutningen med match. Det är oftast där man måste vara så bäst.
Alltså den här Amo är ju väldigt kvick och väldigt duktig spelare på många sätt och vis. Men det kändes lite onödigt att det, för det var så många MFF-are runt omkring och man verkligen behövde ta frisparken där, jag vet inte. Men jag hade ju satt upp en annan punkt i det sammanhanget som jag uppmärksammades via sociala medier som jag tycker är intressant, och det är tv-bilder med markering visar ännu en gång att domaren i det här fallet Mohammed Al-Hakim mäter upp ett helt felaktigt avstånd. Mm. Det är alltså minst en meter, jag skulle vilja säga att det är mer än en meter fel dit muren står. Och i det läget där den frisparken är det här väldigt avgörande. Och det är, alltså, fotbollen ska inte vara en exakt vetenskap, men ni minns när Sebastian Larsson fick 11 meter mot MFF en gång på en frispark uppe i Stockholm. Man måste komma till rätta med de här grejerna och vara noggrannare i de situationerna, tycker jag, som är så pass nära målet. Jag tycker man ska kunna diskutera domars insatser också generellt utan att gnälla och skälla på dem. Jag tyckte att det var ett misstag av Hakim att han inte gjorde det bättre. Jag tyckte att han hade lite svårt att hitta rätt nivå i den här matchen också. Det var ganska mycket halvfula smällar. Och den här situationen där Toivonen blir skadad blir inte ens varning. Och det kändes som att han hade behövt markera lite mer tidigare. Mm. Så att, nu var det premiär för honom också, det ska man också komma ihåg. Och det är ingen lätt match att börja.
Med ett avstånd tror jag det är, så vidare inte de kommer att köra med lasermätaren och sånt. Det är ju alltid liksom lite, det diffar alltid på en meter hit eller dit, känns det som. Det är väldigt få domar som träffar helt rätt.
Alltså det är ju ingen som kan begära att du ska träffa helt rätt utan tekniska hjälpmedel. Men det här blev det, när det är så nära strafflinjen så blir det mer avgörande på något sätt.
Alltså det är ju någon, Sören Rex tror jag det är väl som touchar bollen på vägen, och det är klart att hade han stått en meter närmare så är det ju mycket möjligt att den touchen hade styrt bort bollen från målet istället. Mm. Sen kan man, tycker jag, generellt om domaren nu ska placera muren fel, så är det ju för fotbollen roligare att den placeras för långt ifrån än för nära.
För nära, ja, absolut. Sen är det ju fortfarande så, det var ju en bra frispark, men det känns ju som MFF lite för ofta ställs i problem vid just den här frisparken. Mm. Johan Dahlin har ju också haft bekymmer med att det inte var i närheten
av. Ja, det var en väldigt påtaglig känsla av att det skulle bli mål faktiskt. Ja.
Det är ju oftast väldigt gapar tomt liksom. Man säger att här är mycket att skjuta på. Men sen andra sidan, ja, frisparks avstånd hit eller dit, det enda MFF kan påverka är ju försvarsarbetet, vad de själva gör, som inte orsakar man frisparken.
Nej, precis. Och grejen är, när jag pratar om det här med, vi tycker det är viktigt att när jag pratar om det här med avstånd, så handlar det inte om att det här blev ett mål mot Malmö FF som kanske var lite orättvist på grund av att de stegade fel, utan det är ju en utgångspunkt i en generell diskussion om att det är viktigt att det blir så rätt som möjligt, och hur gör man det på bästa sätt. Mm. Det finns de som föreslår laserpekare. Det säger
vi hamnar ju säkert där inom 10 år, så har vi säkert domar någon laserpekare i pannan eller något sånt. Liksom. Mm. Så, man vet ju inte.
Det är ju inte det enskilda målet som är intressant, utan det är ju det generella. Ja.
Nej, det är sant.
Nu har vi pratat ganska länge utan att överhuvudtaget nämna Jonas Knudsens sensationella avslut. För det var ju ett mål att prata om.
Absolut. Det var ju, men jag tror faktiskt att han låter kanske lite dumt, att han var lite hjälpt av att han var på väg att tappa balansen i den här närkampen med, tror jag det var, Rodic. Mm. Så han staplar upp och så, ja, vad kan jag göra? Det är träffa liksom den här, vad blev det, vänster yttersida, och få den här sköna, som jag sa i något tidigare sammanhang, träffen som man, det känns som man träffar en ballong liksom. Bollen känns så oerhört rädd. Alltså det handlar om tiondels sekunder, tiondels träffyta, och allting bara stämmer.
Men det är någonting med, det är lite grann en sån skolboksavslutning om man uttrycker det så, just det där att behärska sig, att inte dra på allt vad man kan. Och, man kanske inte hade möjlighet att göra det i detta läget för det var ett lite knepigt läge. Men det gäller ju att träffa målet och träffa målet på ett smart sätt.
Ja, man kan gå ut och skjuta 10 000 sådana på träningsbanan, han kommer inte träffa kryss.
Nej.
Därmed så kändes det, nej, målet är ju sin, det är ju liksom som ni säger, en på 10 000 kanske. Men att han kommer fram, att han är i det läget, kändes inte som någon slump. För jag tyckte att han var generellt under matchen offensivt inblandad på ett sätt som vi inte har sett så där jättemycket från hans sida tidigare.
Nej, men alltså han, ibland kommer han spelar i zonen och jag tycker att han var i zonen igår, så det var ingen, eller i, nu i helgen, så det var ingen överraskning att han satte den. Minns ni när Anton Tinnerholm gjorde rätt, allting rätt mot Elfsborg i en match? Alltså ibland så har man den där tajmingen och känslan och då gör man kanske rätt även i sådana här lite svårare lägen också. Jag tycker det var hans bästa match kanske överhuvudtaget i MFF.
Nej, men han är väl rätt på lite vänsterback, rätt aggressiv och kommer ju hela tiden i sina löpningar. Och sen var han ju väldigt, vad ska man säga, offensivt aggressiv liksom, i bröt i högt uppe liksom, och gjorde glidtacklingar, låg simma liksom ute vid hörnflaggan och stoppade upp tidiga kontringar och sånt. Sen kanske också det att han fått en annan, han har ju noll konkurrenskänsla som på den positionen. Jag vet inte riktigt vad han gör om han skulle gå och skada sig. Men känns att det finns inte så jättemånga givna alternativ som skulle kunna gynna göra samma jobb i alla fall.
Nej, alltså med Oskar Lewicki skadad så finns det ju inga alternativ faktiskt. Då får du köra en högerback som vänsterback.
Ja, eller någon av de här yngre killarna kanske. Ja. Ja.
Om vi då skulle ta och blicka lite framåt så väntar ju alltså Häcken härnäst för MFF. Häckens match mot Halmstad har jag inte sett mer än ett 5 minuters sammandrag.
Jag såg det. 90 minuter kan jag berätta.
Imponerande.
Ja. Ja,
då får du berätta vad du såg.
Nej, men alltså jag tror Häcken, det är två helt olika sporter de håller på med. Gräs eller plast. Och på gräs mot ett rätt tungt och rätt så väldigt metodiskt Halmstad som är en sån som Andreas Johansson, mittbacken, är 39 år och är kanske planens bästa spelare. Jermejev som anfallare i Häcken var rätt duktig och rätt påhitt och så, men sen hade de inte mycket. De fick slita väldigt hårt kändes det som, och matchbilden var att det var definitivt inte orättvist att ganska chansfattigt i sig, men det var inte orättvist att Halmstad vann på något sätt. De kommer ta många poäng på Örjans fall, särskilt med ett plastlag.
Finns det någonting från den matchen som MFF kan ta med sig då till bortamatchen mot Häcken? Eller är det så stor skillnad på gräs och plast? Så att,
nu gick jag vet inte vad som hände med riktigt med Erik Friberg. Man fick ju gå ut i alla fall. Och han är ju en bra spelare för dem. Leo Bengtsson, den här vänsterutan kan man nästan kalla honom, fick också gå ut. Så det finns ju en del, de har en del skador också. Så jag tror att på förhand så är ju alltid, kan jag tycka, som Häcken ser ut nu, en poäng bra på Hisingen. Men med lite tåga och lite koncentration så skulle MFF kunna börja tre faktiskt. Och då har de ju verkligen fått en drömstart i Allsvenskan. Om de slår de båda H-lagen.
Ja. Ja, de måste ju ha ett större fokus i försvarsspelet mot Häcken där uppe.
Ja, det måste.
Det är helt avgörande om de ska kunna lyckas. Alltså jag håller med att i grunden är ju en poäng mer än godkänt där uppe. Men jag tycker Malmö visade med sitt offensiva spel att man kan producera mål, och jag tror att man kan skapa lite kontringsspel också. Men det är väldigt viktigt där att ha en balans defensivt på mittfältet till exempel och hitta rätt i backlinjen.
Ja, det blir, alltså jag tror Jeremejeff blir den svåra kluten, så både är, han ser inte tydligt starkare ut i kroppen när han gjorde i MFF, han ser ut som en spaghetti-gubbe liksom, lite i kroppen, han är mer muskulös och han är ju spelskicklig, det måste man ge honom, och allt går ju via honom.
Jag tror som vi pratade om inför också, att han, när han är i Häcken så är han trygg och han vågar mer, han är mer aktiv.
Ja, man får ju en sån roll också på det sättet. Han är ju som en Colak fast ännu mer liksom involverad i spelet och viktig.
Det är ju, det blir intressant också eftersom Häcken har ju här, skulle ju vid en förlust då mot MFF hamna ett ganska prekärt läge. Väldigt tidigt i serien, och som du skrev här innan Kent, och som, vilket också påpekades i sändningen från MFF-matchen, att det senaste allsvensk seriesegrare förlorade premiären var Halmstad 1976.
Ja, det är häpnadsväckande egentligen.
Så att säga att, alltså MFF kan ju liksom nöja sig med oavgjort i den här matchen och känna att man har fått en bra start i allsvenskan. Medan Häcken oavgjort en poäng efter två matcher förlust skulle ju vara rent inte alls bra.
Nej, då gör man för 6 poäng före. Nej, precis. Jag håller med. Och nu tror jag även Elfsborg mot Djurgården i helgen. Då måste jag säga att Djurgården imponerar. Men de känns ju väldigt svårslagna.
Djurgården blir säkert bra. Ja. Jag tror att alltså, skulle Häcken tappa en match, då är de illa ute. Men det här med statistiken som du pratade om även igår. Och jag, alltså, det tror kanske krasst att säga det, men det är lite slumpgenerator över det, även om det är sedan 1976. Så att det har råkat bli så. Jag tror inte att att man liksom i 12:e omgången har med sig att man förlorade premiären.
Det är
mer att det är ett tecken på någonting.
Ja,
men så liksom, det som känns är det mer
guld, så det krävs det något extra liksom, med tanke på deras vinnarkultur, aldrig vunnit tidigare, så kanske de ställer allt liksom på höjden.
Alltså, jag tänker att man kan ju jämföra med en del MFF-premiärer på de senaste 10 åren där de i flera fall inte har spelat särskilt bra men ändå lyckats liksom hamra ut en vinst och ta med sig. Och det är ju en skillnad.
Det tror jag är en skillnad. Jag tror att Häcken hade ju behövt kanske det här krysset 0-0 med Halmstad borta. Vad är det? Vad har de? 6-7 matcher på gräsen något i den stilen. Så att de kanske behöver snitta en poäng per match om de nu går liksom väldigt bra på hemmaplan på de andra plastmatcherna. Men ingick kanske inte deras beräkning att de skulle förlora premiär med en nykomling trots allt.
Sen är det ju typiskt nykomling på hemmaplan i premiären.
Ja.
Gör ofta bra insatser.
Men... Ja, men ändå så har ju Halmstad ganska, man tänker sig de har Mikael Boman kom in och avgjorde om han hoppade in. Men de avslutar matchen med Antonsson och Boman på topp. Det är ju nog många allsvenska klubbar taget rakt av som är anfallspar.
Hur var Marcus Antonsson generellt?
Ja, sådär. Jag fick väl inte det här riktiga assistansen och nej, han var inte superskarp, det kan jag inte säga. Då ljuger jag. Men han kommer att göra sina mål. Nej, han kommer nog göra sina mål, men han var inte... De fick en annan tyngd när Boman kom in på slutet. Sen är det en massa faktorer som påverkar som alltid.
Hur kommer det då... Jag tänkte på MFF och eftersom vi pratar om Häcken och skador. MFFs läge här... Det är ju Toivonens skada lät ju inte som det var något långvarigt, mest en svullnad av ögat.
Ja, det var, jag trodde först det var en hjärnskakning, men det verkar inte vara det, så att han är nog med.
I övrigt så hände det ju inte så där, men det var ju Rakip som blev sjuk då förra match.
Ja. Och Brorsen blev också mot slutet
av. Brorsen, det var lite känningar i lår och sånt där, tror jag. Ja. Så att jag blir inte förvånad om Nilsson startar där istället, som det är plastmatch. Okej, det är en hel vecka dit, men jag blir inte förvånad om Nilsson startar.
Nej. Alltså, Nej, sen är det nog inte om de, intressant att se om de fortsätter, om Rakip skulle vara frisk, men det är han kanske inte om man betvingas avbryta uppvärmningen, kanske bara säkerhetsskäl, men då är det väl Bonke samma mittfält, misstänker jag.
Ja, vore jag tränare skulle jag inte peta in Rakip i den bortamatchen i det här läget.
Här gäller det att ha ett säkerhetslås, känns det som.
Nej, det är väl väldigt mycket som talar för, med undantag för den ena mittbacksplatsen då, kanske att det blir samma.
Ja.
Start 11.
Och det blir det också, trots allt.
Så där har du också att även om Birmasevic skulle vara klar så att säga, så får du ett större defensivt jobb, tror jag, av Sören Rex på den kanten.
Ja, förlåt Kent.
Nej, det var inget. Jag håller mig bra.
Ja. Jag tänkte bara innan vi avslutar fråga hur det kommer att gå i den här matchen.
Oj då.
Jag kan börja säga att ett 1-1 har varit ett oerhört gångbart resultat mellan Häcken och Malmö FF på Hisingen. Så, ja.
Ni spelade så på 1-0 och sen blev det 1-1, var det inte så?
Ja.
Och nej, det ligger ju nära till hans. 1-1, 2-2, 0-0, det är ju de resultaten.
Jag skulle nog spontant säga 2-2.
Ja, 0-0-0 känns inte så sannolikt.
Men det gäller ju också att ja, på något sätt kan jag tycka att det kan vara ett utmärkt läge att möta Häcken när man själv har vunnit sin premiär och de har förlorat sin, och de kommer säkert gå framåt kanske lite mer än vad de egentligen vill från start.
Jag tror också för Malmös, det är absolut Kent, men sen tror jag för Malmös del att det är viktigt att inte komma i underläge i den här matchen, för då tror jag att Häcken kan kanske slappna av en liten aning och spela sitt spel. Malmö behöver bestämma taktpinnen där ändå.
Ja, men här kan man ju gynnas av att ligga lite lågt i början och känna på matchen och ta de chanserna som de kommer att bjuda på i sin, vad ska man säga, iver att komma framåt i planen.
Vi är väldigt överens.
Ja.
Vad skönt. Då får det bli slutord för den här gången. Vi återkommer någon gång i nästa vecka för att diskutera matchen mellan Häcken och MFF och för all del för att titta framåt mot matchen som följer därefter, det vill säga MFF Östersund. Det här har varit avsnitt nummer 243 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har haft sällskap av Max Wiman och Kent Leon Jönsson. Ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss. Hej hej.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!